på dig och vad roligt att du har tagit dig tiden att lyssna på vår diskussion om svensk ungdomspolitiska program. Vi kommer att gå igenom svensk ungdomspolitiska program ungefär på den tiden som du kokar och äter ett paket snabbnudlar eller går ut med hunden. Och vi vill göra det för att förklara vilka värderingar svensk ungdom står för. Jag heter Anna Hellberg och jag är kommunikatör på SU. Och med mig så har jag de två människorna som kanske kan förklara SU:s politik bäst på hela jorden. Det är alltså Frida Sigfrids och Nicolas Kujala. Hej på er.
Hej.
Hej.
Frida, vill du berätta lite om vem du är?
Absolut. Frida Sigfrids heter jag och har fungerat som förbundsordförande för svensk ungdom nu i snart 1,5 år. Så att jag vet ganska mycket om svensk ungdomspolitik och det nya politiska programmet som vi godkände på vår senaste kongress. Så att roligt att vara här och prata om det.
Och Nicolas, vem är du då?
Yes, Nicolas heter jag. Jag är 25 år och har fungerat som SU:s viceordförande nu i några år redan. Så har varit med och format SU:s politiken längre tid.
Ja, nu när vi har presenterat oss själva så kanske vi ska ta en liten stund för att presentera vårt förbund också. För den som inte kanske är helt på det klara med vad svensk ungdom egentligen är för någonting.
Svensk ungdom ur den politiska synvinkeln är alltså ett socialliberalt ungdomsförbund där vi anser att samhället har en viktig roll så att ingen ska falla utanför. Vi tycker att en livskraftig ekonomi där företagsamhet alltid ska löna sig är viktigt och såklart en högklassig utbildning. Vi vill se ekologiskt hållbara beslut och där landsbygden och städerna inte ska läggas mot varandra. Vi vill också se ett mångkulturellt och flerspråkigt Finland som har en aktiv internationell roll. Det här kanske är sådär i all sin korthet om stora teman, men som vi kanske hinner diskutera lite mer här idag ingående.
Så det var alltså SU i ett riktigt litet nötskal, men vi är här för att prata lite mer om vad allt det här som du just nämnde innebär. Vi kan kanske börja med ett av SU:s allra viktigaste politiska områden. Eftersom vi är ett ungdomsförbund så är det utbildning. När det gäller dagvård vill SU att den subjektiva rätten till dagvård garanteras och att antalet barn i varje dagvårdsgrupp hålls på en tillräckligt låg nivå. Men Nicolas, hur är det med grundskolan då? Vad har SU för ambitioner där?
För grundskolans del är det viktigt att den ska vara allmänbjudande och att den är högklassig, den här utbildningen som man får där. Varje finska barn ska gå igenom grundskolan och få de färdigheter till livet som man genom utbildning kan ge åt ett barn. Och viktigt här är ju också att komma ihåg det att den här hela grundskolekonceptet är liksom också grunden för vårt välmående och ett konkurrenskraftigt Finland egentligen. Och då är det viktigt att vi satsar jättemycket på det. Och också det att alla ska ha lika möjligheter till det liv de vill leva egentligen. Och då är grundskolan nyckeln till det här.
Utöver det så läser jag här i politiska programmet att undervisningen i det andra inhemska språket inleds på årskurs 1. Men sen när det kommer till andra stadie så vill SU bevara dualmodellen och att andra stadie är avgiftsfritt. Kan du Frida berätta lite mer om det här?
Absolut. Andra stadie är ju någonting som diskuteras mycket nu i beslutsfattande och svensk ungdom har en ganska klar modell för hur vi skulle vilja att andra stadie skulle se ut. Precis som du Anna nämnde så vill vi att andra stadie ska vara avgiftsfritt för alla studerande, men vi förespråkar till exempel inte den här förlängda läroplikten som regeringen nu vill genomföra. Istället vill vi se mer satsningar på förebyggande arbete och att alla hittar en meningsfull sysselsättning, och i svensk ungdom så tror vi inte att andra stadie är den här sysselsättningen för precis alla. Sen tycker vi också att det är lite tokigt att regeringen väljer att genomföra en förlängd läroplikt samtidigt som man genomför en av de största reformerna under den här regeringsperioden, det vill säga social- och hälsovårdsreformen. Och vi tycker att man sätter kommunerna i en jätteorättvis position med två stora reformer samtidigt. Och därför förespråkar vi inte en förlängd läroplikt.
Sen när det kommer till högskolepolitik så vill SU att inkomstgränserna för studiestöd höjs och att antalet stödmånader inte påverkas av inkomsterna under de stödfria månaderna. Och dessutom så vill SU att majoriteten av högskolornas finansiering inte ska byggas på antal producerade examina eller publicerade forskningar utan på en trygg grundfinansiering.
Jag tycker att det här var jätteviktiga punkter som du lyfter upp och vi skulle säkert med Nicolas kunna prata om dem här hur länge som helst, men kanske vi lämnar dem nu i sin korthet och man kan läsa mer om det i vårt politiska program.
Yes, det gäller ju allt det här som vi snackar om idag. Blir man intresserad och vill veta mer så då är det bara att gå in på vår hemsida och läsa själva politiska programmet i sin helhet. Men då går vi över till nästa tema, det vill säga ekonomi och sysselsättning. SU vill bland annat införa en negativ inkomstskatt, främja flexicurity, att möjligheter till delningsekonomi utvecklas genom lagstiftningen, att 6+6+6-modellen för föräldraledigheter införs och att diskriminering vid rekryteringar motverkas. Det här vill vi till exempel att ska göras genom anonyma CV:n. Nu var det säkert många ord, kanske några främmande ord också för många som lyssnar på det här. Så Frida, kan du berätta lite mer om det här? Vad är negativ inkomstskatt och flexicurity för någonting?
Vi pratar ju ofta i svensk ungdom om NIT-modellen som syftar alltså på negativ inkomsttax, där vi egentligen vill reformera det system som vi har idag. Det nuvarande systemet bygger ju på att du är antingen sysselsatt eller arbetslös, men så här ser verkligheten inte ut för människor idag i vårt samhälle, och vi tycker att vi måste reformera också systemet som hjälper dem. Så det här negativa inkomstskatten går egentligen ut på att du ska kunna gå på plus i din beskattning om dina inkomster är små eller obefintliga. Och sen när inkomsterna blir tillräckligt höga så blir personen automatiskt en nettobetalare och får då inga bidrag. Det vill säga det här bidrar till det att det alltid lönar sig att ha ett jobb och uppmuntra till att arbete, men att alla samtidigt har en grundtrygghet och minskar på de här flitfällorna som kan uppstå i dagens system.
Mm. Och det här flexicurity, är det alltså samma sak eller är det en skild grej?
Flexicurity är egentligen en helt skild grej. Vi vill se den här negativa inkomstskatten och flexicurity i samma paket. Flexicurity-modellen betyder egentligen det att man garanterar en flexibel arbetsmarknad där det ska vara lättare för företagare dels att anställa exempelvis den första anställda till sitt eget företag, men också lättare kunna säga upp folk. Den här modellen har tagits i bruk i Danmark och arbetslösheten har minskat där markant efter att man har tagit i bruk den här modellen. Och vi i svensk ungdom tror att de här negativa inkomstskatten och flexicurity-modellen som en kombination skulle kunna leda till samma sak här i Finland.
Wow, super. Nu känns det åtminstone för mig som att SU:s skattepolitik är lite klarare. Den känns bra. Sen funderar jag ännu kring det här med föräldraledigheten, alltså den här 6+6+6-modellen som SU förespråkar. Vad betyder det här systemet egentligen och varför tycker SU att det skulle vara bäst, Nikolas?
6+6+6-modellen är en ganska central del av vår politik egentligen när det kommer till att se hur vi kan komma fram till ett mer jämställt samhälle. Genom att dela föräldraledigheten jämt mellan föräldrarna och stödja båda föräldrarna att vara tillsammans med barnen hemma, men också stödja båda föräldrarna att fortsätta i arbetslivet, så kan vi komma fram till ett mer jämställt land. Och 6+6+6-modellen delar då alltså upp föräldraledigheten så att man är hemma, först den ena föräldern hemma 6 månader med barnen och sen den andra föräldern hemma med barnen 6 månader, sen får man själv bestämma för den sista 6 månaderna. När det här skedet så kommer det nog fram så att pappan till exempel får vara hemma mycket mer än i dagens läge. Det vill säga idag så är pappan hemma väldigt, väldigt lite med barnen jämfört med mamman i ett sånt här förhållande. Och det ska vara viktigt att båda får vara hemma med barnen och att också kvinnorna kommer snabbare in tillbaka på arbetsmarknaden.
Det finns ju 100 saker man skulle säga och jag skulle vilja berätta om allting som står i svensk ungdomspolitiska program. Men kanske som en liten slutsammanfattning så kan man ju säga att när det kommer till skattepolitiken så vill svensk ungdom alltså inte höja på skatterna. Eftersom vi tycker att Finland också i fortsättningen ska vara konkurrenskraftigt internationellt. Och det kommer vi inte att vara ifall vi höjer på skatterna, så att vi vill att det inte ska ske helt enkelt.
Vi går över till nästa tema. Också någonting väldigt centralt för svensk ungdom, det vill säga miljö och klimat. I vårt politiska program så står det att SU vill ha slut på användningen av torv senast 2023. Och sen så vill vi också ha slut på användningen av stenkol och fossila bränslen. Finland ska vara fritt från klimat- och miljöskadliga utsläpp innan år 2030. Det är väldigt konkreta mål. Frida, vad har SU för andra tankar kring klimatpolitik?
vi har en massa tankar också om det här, precis som om de tidigare temana. Men om jag skulle sammanfatta svensk ungdoms miljö- och klimatpolitik kort, så skulle jag kanske säga att vi förespråkar ett Finland och en internationell värld där det går att ha både ekonomisk tillväxt och ett hållbart klimatarbete samtidigt. Det här är kanske en av de sakerna som skiljer svensk ungdom mycket från de andra partierna, men vi tror på att för att vi i framtiden ska kunna upprätthålla vår välfärdsstat så som den ser ut idag, så behöver vi ha en ekonomisk tillväxt, men den ska såklart ske på ett sätt som inte förbrukar mer resurser än vad vi har idag. Och några exempel har vi ju redan nämnt här idag, som delningsekonomi, och det är ett av de sätten som vi tror att vi kan uppnå det här stadiet där båda kan finnas till samtidigt. Eller båda de här politiska sektorerna. Sen en annan sak som jag skulle vilja lyfta upp kring just klimatarbete är att Finland borde satsa ännu mer på vetenskap och forskning och genom det kunna föra en ännu bättre klimatpolitik som också möjliggör den här ekonomiska tillväxten.
Mm. Sen en annan fråga som kanske relaterar till det här lite, det vill säga jordbruket. För SU så är det väldigt viktigt att jordbruket är lönsamt. Nikolas, vad har SU för ambitioner kring jordbruket? Kan du berätta lite mer?
Jordbruket är en viktig del av det finska samhället, och det har det alltid varit, och för SU så är det också en viktig politisk fråga som helhet. Här är det viktigt att säga till att jordbrukarna får en skälig lön, eller en skälig inkomst åtminstone. Det finns många sätt att göra det här, till exempel med att hjälpa dem att komma in på marknaden, hjälpa till med att investera till exempel i mer klimatsmarta sätt att bruka sin jord, och helt enkelt som samhälle stöder de som producerar hållbar och jätteren mat åt oss. Och där är det viktigt att vi ser till att de har de bästa förutsättningarna att komma fram till det här resultatet som befolkningen också behöver.
Och där tycker jag också att en viktig poäng att föra fram som vi brukar lyfta fram i svensk ungdom också är den här Finlands försörjningsberedskap, och där har jordbruken en nyckelroll, och det måste vi också kunna bevara.
Och det har vi också sett under coronapandemin till exempel, det vill säga i Finland hade det varit mycket bättre möjlighet att få inhemsk mat än till exempel i Sverige.
Mm. Ja, det känns som en väldigt fin sak som faktiskt konkretiseras nu i de här tiderna. Det där, ska vi gå vidare till nästa tema?
Ja.
Det är så mycket som social- och hälsovård. Det är ju också någonting väldigt aktuellt just nu i och med SOTE-reformen, men vi ska kanske prata i lite större ordalag. Men någonting som SU kämpar hårt för är mental hälsa. Nikolas, vad vill SU ändra på där?
Det finns mycket SU vill jobba för att speciellt göra ungas möjlighet att få mental hälsovård bättre. SU vill säga att man kan få hjälp vid en lucka. Det vill säga att man inte behöver springa från plats A till plats B till plats C, utan att man kommer till ett ställe och där får man den hjälp man behöver. För oss är det också viktigt att det här sker kommunalt, så nära ungdomen och människan som möjligt, till exempel i skolorna eller överlag liksom nära hemme. Och sen vill vi speciellt se det som heter terapigarantin, det vill säga att man inom en viss tid till exempel kommer till det där till terapi, eller att man får hjälp inom en viss utsatt tid, och att man inte behöver vänta till exempel för länge för att få det hjälp man behöver.
Jag tycker att Nikolas var inne på en jätteviktig sak här när han pratade om vårdens lättillgänglighet och att den alltid ska finnas nära den som behöver det. Och en sak som också gör den lättillgänglig är ju att man får den här vården på sitt modersmål, som svensk ungdom tycker att det är en otroligt viktig sak. Man är väldigt sårbar då man är i behov av vård, och man ska så lätt som möjligt kunna kommunicera med vårdpersonal, och därför måste vi kunna erbjuda vård på våra två nationalspråk här i Finland. Det finns ju ännu mycket man skulle kunna säga om vården, och kanske lyfta upp ännu den här vikten av också en värdig äldreomsorg. Svensk ungdom gör ju inte politik enbart för ungdomar eller kring frågor som på något sätt är brändade som ungdomsfrågor, utan vi pratar ju om politik i människans alla livsskeden, och äldreomsorgen har kanske inte fungerat i Finland idag så som den borde, och vi tycker i svensk ungdom att alla ska kunna få åldras värdigt.
Nu har vi gått igenom fyra teman och vi har ett tema kvar, och det är så mycket som internationell politik. Svensk ungdom är väldigt aktiv i sina internationella takorganisationer, men utöver det så, vad tänker SU om olika internationella frågor? Frida, vill du berätta lite?
En sak som media ofta fastnar på och som vi nog i svensk ungdom är stolta över brukar lyfta upp är det att vi skulle vilja höja flyktingkvoten till 5 000 per år. Vi tycker inte att Finland tar sitt globala ansvar nu när det kommer till att hjälpa andra människor, och vi tycker att Finland skulle kunna göra betydligt mer och har som ett konkret mål att höja den här kvoten till 5 000.
Wow, det låter bra. Sen så har ju också SU mycket nordiskt samarbete. Nikolas, vill du berätta mer om det?
Ja, SU har ju mycket samarbete både i Norden, Europa och globalt. Och i det nordiska samarbetet har vi varit speciellt aktiva redan i många tiotals år. Där har vi jobbat till exempel för att minska på det som heter gränshinder. Det vill säga att till exempel unga personer ska kunna röra sig mellan de nordiska länderna ganska fritt. Det har ju under coronatiderna igen varit kanske en större fråga att kan man röra sig mellan nordiska länderna nu. Men att det ska vara för oss en självklarhet att vi är nordbor och inte bara finländare. Och då är det viktigt att man kan resa mellan nordiska länderna och bo i de olika länderna. Och sen förespråkar vi ju också ett försvarssystem där Norden samarbetar mer till exempel. Och många andra frågor egentligen när Norden skulle kunna vara mycket mer närmare.
Ja. Där var egentligen alla de temana som vi har tänkt gå igenom. Som vi sa här tidigare, så om det är något som lät intressant som du vill veta mer om, så kan du bekanta dig på vår hemsida su.fi/politik. Där finns vårt politiska program som du kan läsa i sin helhet. Är det ännu efter det någonting som du funderar på, så är det bara att modigt ta kontakt och snacka politik, för det är ju det som vi tycker om att göra här på SU. Tack Frida och tack Nikolas så mycket.
Stort tack, och kom ihåg att följa oss på våra sociala medier också.
Tack.
Vi önskar alla en bra fortsättning på dagen.